or there will be this terrible struggle that can even destroy European Union completely.
Antingen måste EU låta medlemsländerna gå sin egen väg utifrån sina egna värderingar, eller så får vi en skoningslös kamp som riskerar att slita sönder hela unionen, säger han. Milan Jelovic, Budapest.
Helena Groll och Susanne Westergren var programledare. Nu blir det strax ekonyheter här i P1. Vi är tillbaka 11:07 med mer spännande innehåll från Studio 1 kväll.
Ring P1 med plats för alla möjliga ämnen.
När du tränger ihop för många på för liten yta så blir det ju slitningar. Så jag är rädd att någonting allvarligt händer.
Fairways och griner är ju minutiöst skött alla ytor runt omkring. Vi har ju fått tillbaka en massa rödlistade arter. Vi har mängder med djurliv.
Jag skulle vilja ge en stor och varm eloge till alla Sveriges fantastiska lärare.
Ring och var med. 020 22 10 10. Ring P1.
Ekot börjar med flygkraschen i Indien, då en passagerare uppges ha överlevt, men minst 240 personer befaras ha dödats när planet störtade i ett bostadsområde tidigare idag.
En video på sociala medier visar hur flygplanet från Air India strax efter start sakta sjunker mot marken som att det är på väg att landa. När det försvinner ur sikte bakom flera hus fylls himlen av ett gigantiskt eldklot. Det var alldeles efter start från staden Ahmedabad i nordvästra Indien som planet på väg till London, en Boeing 787 Dreamliner, störtade. En av de över 240 personerna ombord på planet uppges ha överlevt kraschen enligt indiska medier. Utöver de ombord på planet har ett stort antal människor på marken omkommit eller skadats svårt. Indiens flygminister Ram Mohan Naidu säger att man ska göra allt för att få reda på vad som har hänt.
We are not going to leave any stone unturned and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now.
Vi kommer att vända på alla stenar, säger den indiske flygministern. Vid nedslagsplatsen pågår nu sökandet efter planets svarta lådor som man hoppas ska ge ledtrådar till varför planet kraschade.
Reporter Peder Gustafsson. I USA så har representanthuset röstat för att stoppa utbetalningen av motsvarande 89 miljarder kronor i statligt stöd till bland annat public servicebolagen NPR och PBS. Även över 1500 federalt finansierade lokala radio- och tv-kanaler berörs av det här beslutet. Nedskärningarna som föreslagits av president Donald Trump godkändes med bara 2 rösters marginal, 214 mot 212 i representanthuset. Senare i sommar så väntas senaten rösta om det här. Inrikes nu, större beställningar över längre tid är en del av i regeringens strategi för att få upp tempot i svensk försvarsindustri. Försvarsminister Pål Jonsson.
Då vet försvarsföretagen att det kommer att komma ordrar som gör att de kan skala upp sin produktionsförmåga.
Att få upp ett högre tempo återkom ett antal gånger då regeringen presenterade sin strategi för försvarsindustrin. Ett högre tempo hoppas man också ska sänka de bitvis skenande priserna på exempelvis artilleriammunition. Man vill också satsa på försvarsuppfinningar och göra det enklare för nya företag att ta sig in på försvarsområdet. Samtidigt som regeringen vill satsa på den svenska industrin vill EU satsa på fler gemensamma försvarsbeställningar. Stora beställningar som kan gå till exempelvis Tyskland eller Frankrike. Men det är inget som oroar Pål Jonsson.
Svensk försvarsindustri har en stark konkurrenskraft. Med dagens besked så hoppas jag att den ska kunna bli ännu mer konkurrenskraftig. Både när det kommer till ökad produktion av försvarsmateriel men också ett ökat samarbete och en ökad innovationskraft.
Reporter Mikael Eriksson. Det misstänkta olaga intraget hemma hos utrikesminister Maria Malmer Stenegard igår kväll, det fördöms av statsminister Ulf Kristersson som anklagar vänsteroppositionen för att piska upp en hatisk stämning.
Jag tycker att hela agerandet om gasen de senaste veckorna från partierna till vänster tycker jag tyder på att de inte bryr sig om sanningen utan att de vill sprida en felaktig bild av vad den svenska regeringen gör. Och det tror jag just nu piskar upp en stämning i Sverige som är farlig för Sverige. Vi kan inte ha Mellanösterns alla konflikter också i Sverige.
Aktivister misstänks ha tagit sig in och lämnat en affisch i utrikesminister Maria Malmer Stenergards trappuppgång under onsdagskvällen. Tidigare under dagen konfronterades en sverigedemokratisk riksdagsledamot av pro-palestinska aktivister utanför riksdagen. Statsministern tycker att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hetsar upp stämningen. Under en frågestund i riksdagen idag sa Kristersson så här till Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson.
Så skapar motsättningar mellan svenskar. Ni borde skämmas över detta.
Morgan Johansson avvisar statsministerns kritik.
Nej, det är väl precis tvärtom skulle jag vilja säga. Det är ju snarare regeringen nu som bidrar till den här polariseringen och ganska hetska tonläget. Vi hörde Dosa häromdagen som sa att Miljöpartiet består av tomtar och troll. Och nu har vi precis hört statsministern aggressiva utfall när jag bara ställer en enkel fråga. Jag tycker nog att alla gör nog bäst i nu tycker jag att sätta sig ner och ta ett djupt andetag och lugna ner den här diskussionen.
Reporter Ivan Garcia. I Japan ser det brist på ris och priset har nästan fördubblats det senaste året. Regeringen har tvingats ta av landets nödreserv och riskrisen riskerar nu att få politiska konsekvenser när japanerna börjar tröttna.
Vi kommer att släppa ytterligare risreserver och vi gör allt vi kan. Det lovade Japans jordbruksminister Shinjiro Koizumi vid en presskonferens i Tokyo häromdagen. Risbristen i Japan har blivit så allvarlig att regeringen låter hundratusentals ton ris som sparats för nödsituationer komma ut på marknaden. Shinjiro Koizumi, som blev ny jordbruksminister, har fått i uppdrag av premiärminister Ishiba att utreda landets riskris. Det kan bli lättare sagt än gjort. Bristen på ris har nämligen många olika orsaker. Dålig skörd på grund av en värmebölja 2023, men det finns också mer strukturella orsaker. På 1970-talet odlades för mycket ris i Japan. Regeringen skapade då en politik för att se till att bönderna inte överproducerade. Den politiken avskaffades 2018, men fortfarande belönar regeringen risbönder som håller sig inom ett frivilligt produktionstak, vilket många nu menar är orsaken till riskrisen. Moa Kärnstrand, Kina-korrespondent.
Här hemma så har regeringen beslutat att ta bort datum för beslut om licensjakt på varg. Ändringen möjliggör beslut om licensjakt på varg senare än 1 oktober, dagens slutdatum. Och det här innebär att länsstyrelserna nu får större möjlighet att skaffa aktuell information om vargrevir som sedan används som underlag till beslut om just licensjakt. Imorgon så får stora delar av landet övervägande soligt väder, men i norra Norrland mer moln och skurar som rör sig in västifrån under dagen. Från omkring 20 grader i söder till 10 i norr. Producent ikväll Louise Steinberger, i studion nu Johan Westerberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Då har det blivit dags för andra timmen av Studio 1 kväll torsdag. Socialdemokraterna vill tvångsblanda befolkningen. Det är för att nå ökad integration. Vi hör debatt om det här. Det ska också handla om Järvaveckan i Spånga i nordvästra Stockholm som inleddes igår. Men också om FNs stora havsmöte i Nice i södra Frankrike. Ämnen som hållbarhet, utveckling och hur det står till med fisket i världshaven avhandlas. I studion tidigare idag, Helena Groll och Susanne Westergren.
Integrationspolitiken stod ju i fokus när Socialdemokraterna på sin kongress nyligen klubbade igenom ett nytt program där de bland annat vill förbjuda kommuner från att placera nyanlända i utsatta områden och avskaffa asylsökandes rätt att ordna ett eget boende.
Här i studion Anders Lindberg, politisk chefredaktör för Aftonbladet, och i Göteborg så finns Adam Svejman, ledarskribent Göteborgs-Posten. Välkomna båda två.
Tackar.
Tack så mycket.
Adam Sveiman, Socialdemokraternas blandningspolitik är dödfödd, skriver du i Göteborgsposten. Varför då?
Ja, jag tror att de planerna man hade i början som var väldigt långtgående, de tror jag inte är realistiska. Men nu har ju de kommit överens om ett betydligt blygsammare program och att, så att säga, stoppa EBO, det vill säga att man får välja vart man flyttar och så när man är nyanländ i Sverige, och bygga lite villor här och där för att blanda bostadsbeståndet. Det tror jag är alldeles realistiskt och alldeles utmärkt politik. Men de planen man hade till en början, de blir då inget av.
Men vore det inte bra för integrationen just om svenskfödda och invandrare bodde lite mer blandat?
Jo, det är klart det hade varit det. Och det sker ju omflyttning hela tiden. Det är en enda i alla fall, det vill säga en väg från utanförskapsområden ut åt andra hållet är svårt att se. Så det är klart det vore bra om vi bodde mer blandat. Men samtidigt så finns det ingen gigantisk efterfrågan på någon stor folkomflyttning. Men det tror jag inte heller Socialdemokraterna ens tror de kommer kunna uppnå i framtiden.
Anders Lindberg, vad är det de vill uppnå tror du?
Nej, men jag tycker det är ganska spännande att man faktiskt lyfter de här problemen, därför att Sverige har ju över tid fått en rad parallellsamhällen, och det som Socialdemokraterna tänker det är ju att de här parallellsamhällena, de är ju skapade av politik, och att man också med politik kan man göra något åt de här. Vi ser ju byggandet av miljonprogrammen till exempel, ett sånt exempel. Hur skolpolitiken ser ut som aktivt bidrar till segregation är ett sånt exempel. Hur byggnadslagstiftningen ser ut, alltså hur man bygger. Bygger man blandat eller bara bygger man en viss typ av bostäder? Var bygger man idrottsanläggningar? Var bygger man skolor? Var bygger man centrum? Och då är ju så att den här fysiska planeringen i Sverige, den har ju verkligen gynnat framväxten av de här parallellsamhällena. Och det som Socialdemokraterna ser nu, och de har sagt att det här ska ju ta en generation då, det är att man ska ändra de här ingångsvärdena. Man ska bygga, man ska riva för att få luft och ljus, och man ska så här, skapa då en annan miljö där människor möts.
Men också idén att man ändå skulle tvinga människor att beblanda sig, att man ska inte få bo var man vill. Är det i grunden en bra idé, tycker du?
Alltså det beror ju på, skulle jag säga. När det handlar om EBO-lagstiftningen, att man då inte får bestämma var man ska bo när man kommer som nyanländ, det kanske är en bra idé. Därför att det måste finnas ett samhälle som tar emot dig. Det måste finnas fungerande strukturer för integration. Och det ser inte jag som särskilt konstigt. Däremot så ser jag det som lite konstigt att det inte har hänt än. För det är en diskussion som har förts ganska länge. Men sen när vi kommer till planering, det är klart att planering alltid innebär ett mått av tvång. Om vi tar friskolesystemet till exempel. Det gör idag att ganska många barn väljer bort miljöer där man ska träffa andra. Och vi ser då en idag som skolsystemet är konstruerat, hur skolor byggs, hur friskolorna är, att man helt enkelt skapar segregation. Den segregationen slår sen tillbaka på alla i form av kriminalitet, i form av arbetslöshet, i form av utanförskap. Och då tycker jag att då när man så här planerar nästa skola som man ska bygga, nästa fritidsgård, nästa bostadsområde, ja då måste man ju tänka på det. Och det har man inte gjort, det ska man vara ärlig och säga. Alltså de här miljonprogrammen har ju växt fram därför att man inte har tänkt på det här.
Adam Sveiman, det handlar ju alltså om att göra om och göra rätt. Vad tror du om opinionen här? Är det något som väljarna vill se?
Ja, jag tror inte att det är särskilt dramatiskt att göra om plan- och bygglagen eller jobba annorlunda i kommuner. Det kan man ju redan göra idag om man vill. Så att säga, en socialdemokratiskt styrd kommun kan ju genomföra det här redan nu. Alltså den viktigaste saken här som vi inte nämner i det här samtalet är att Socialdemokraterna numera upprepade gånger ständigt går ut och säger att man ska ha en väldigt stram låg invandring. Och det är den mest avgörande variabeln i det hela. Om man har en stadsdel där nästan 100% är utrikesfödda eller har utrikesbakgrund, ja, men då blir det väldigt svårt med att lösa segregationen. Och de återkommer till det, och det är ju välkommet att Socialdemokraterna numera gör det. Nu finns det en bred politisk enighet för en låg invandring så att man kan lösa de här segregationsproblemen. Allt det här andra är förstås väldigt välkommet och konstruktivt och påminner ju väldigt mycket om vad Socialdemokraternas kollegor har gjort i Danmark sedan lång tid tillbaka, och det är bra idéer.
Nej, men det här är lite spännande, för att borgerligheten har ju rasat ganska mycket mot det här och inte sagt det som Adam nu säger. Och det är väldigt intressant att där har man ju gått till storms just från borgerligheten på riksnivå och parti och Moderaterna. Och anklaga Socialdemokraterna för att blanda människor och anklaga Lawen Redar för att liksom tvångsblanda folk och såna här saker. Och jag tycker det är ganska intressant, för att jag förstår inte riktigt vad det är Moderaterna i så fall ska gå till val på här. Därför att å ena sidan ledarsidan. Jag tycker Expressens ledarsida är ett jättebra exempel. Ena dagen har de en artikel som säger Socialdemokraternas kamp mot parallellsamhällen är omöjlig. Nästa dag har de en artikel som säger islamisterna vill ha parallellsamhällen. Och någonstans får liksom högern välja argumentation här. Antingen så ska högern gå till val på att bevara segregationen, vara mot det som Socialdemokraterna säger. Och då hamnar man ju lite i ett sällskap som jag tycker kanske en annan varningsklocka borde ringa. Eller så får man välja argumentation. Man kan liksom inte ha båda. Och det är lite samma sak med Adam nu. Antingen så har det här ingen effekt alls och då spelar det ingen roll och alla är överens. Eller så är det här jättekontroversiellt och alla är upprörda. Och jag skulle säga att,
han väljer inte sida, eller?
Ja, han säger ju att det är okontroversiellt. Men jag skulle nog säga att det är ganska kontroversiellt. Och framförallt så är det så att vad som skulle kunna skapas om man nu går till kamp mot de här parallellsamhällena som Laven Redar och andra argumenterar för, det är ju ett samhälle där vi kanske inte imorgon och inte övermorgon, men om 5 år, om 10 år, om 20 år, där kanske så här direktörens dotter och snickarens son går i samma klass, där vi faktiskt möter varandra. Jag tänker att det är en positiv vision. Jag har liksom svårt att se varför man rasar mot den från moderater och andra. Mm.
Det här är mer kontroversiellt än vad du vill göra uttryck för här, Adam Sveiman, har vi Anders Lindberg säga.
Nej, alltså det är kontroversiellt om man vill exempelvis bussa elever till vissa skolor för att få till en social blandning. Det är kontroversiellt om man gör väldigt stora ingrepp i stadsplaner för att få till en framtvingad liksom blandning av sociala grupper och så. Men det är inte det här Socialdemokraterna längre tycks vilja. När jag skrev om det här och kritiserade Socialdemokraterna för att man går ganska långt, då fick jag ju svaret från Laven Redar att nej, det gör vi inte alls. Så att man har börjat på en väldigt hög nivå och sagt att det kommer ske en storskalig folkomflyttning. Och nu har man backat ner till att vi ska bygga lite hyresrätter i fina områden, lite villor i utanförskapsområden, och så ska vi avskaffa EBO och stram invandring. Och det är inte kontroversiellt, så jag håller med Anders här att det blir konstigt ifall borgerligheten gör det här till en stor grej om det är så att Socialdemokraterna inte alls vill särskilt mycket. Då är det ju inte så kontroversiellt. Så att vi ska väl diskutera det de faktiskt förestår. Det tycker jag även borgerligheten borde göra.
Nu har vi inte haft med Laven Redar här som vi nämner hela tiden, men Anders Lindberg, du får svara.
Nej, men det är bra. Borgerligheten inte heller kan försvara sig. Men jag tror så här. Jag tror det är bra om alla kan vara överens om detta. Och jag tror att vi gärna får hitta en gemensam mittpunkt där vi blir överens om att alla i Sverige med olika bakgrund ska kunna leva tillsammans. Därför att vad vi har idag med de här parallellsamhällena, det är att vi har samhällen med svag koppling till arbetsmarknaden, med en ökad kriminalitet och med väldigt, väldigt stora sociala problem. Det som Socialdemokraterna har föreslagit, det är att man ska, precis som jag sa, det här var problem som skapades av politik. Nu finns det förslag till en politik som kan göra något åt det. Kan man bli överens om den så blir jag jätteglad.
Mm. Vi får se var det slutar. Anders Lindberg, politisk chefredaktör för Aftonbladet, och Adam Sveiman, ledarskribent Göteborgs-Posten. Tack ska ni ha båda två.
Så ska vi vända blicken mot Järvaveckan i Spånga i nordvästra Stockholm, som ju faktiskt inleddes igår.
Just det, och det som började där som en filmfestival för ungdomar har ju under åren vuxit och blivit en viktig politikervecka med syftet att just minska avståndet mellan medborgare, politiker och myndigheter, framförallt i utsatta områden, det som vi precis diskuterade här.
Ja, vår reporter Marcus Elverbrandt finns på plats. Marcus, hur har du det och hur ser det ut?
Jo, men jag har det bra här på Järvaveckan. Det är härlig stämning tycker jag. Lite blåsigt, men relativt mycket folk. Framförallt barn som precis haft skolavslutning och passar på att gå hit med sin familj eller kompisar.
I år beräknas 40 000 människor besöka det här evenemanget. Samtliga riksdagspartier finns representerade och det har varit politiska tal idag.
Ja, precis. Centerpartiets Anna-Karin Hatt, hon höll sitt första partiledartal faktiskt här precis efter lunch, som hon ägnade helt åt att prata jobb och företagande. Och sen för en stund sedan så var det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som bland annat passade på att ge regeringen en känga för att de inte gör mer för att stoppa folkmordet i Gaza, som hon uttryckte det.
Marcus, det är ju 9:e året det här och det sägs att intresset har svalnat. Vad säger de som du har pratat med?
Några som har varit här förut, de har noterat att det kanske inte är riktigt lika mycket folk som det varit för de åren. Men så är det också precis början på veckan här och vädret kanske inte har varit det allra bästa. Men de flesta som jag pratat med, de faktiskt här för första gången. Vi ska lyssna på några av dem. Först ut Fatima.
Jag bor i närheten och har sett Järvaveckans monter och så de senaste åren, men inte haft tillfälle att komma hit och se vad det är liksom. Så i år är det första gången jag är här. Jag vill se vad Järvaveckan har att erbjuda, vad man kan hitta, om det går att nätverka på något sätt, om det finns nya möjligheter för jobb. Det är därför jag är här.
Oj, det är många saker att checka av. Ja. Har du hunnit göra någon av de sakerna hittills?
Inte riktigt, vi kom ganska nyligen så ja.
Har du samma mål här, nätverka, kanske hitta något jobb?
Ja, jag har varit arbetssökande väldigt länge, så ja, man kollar och ser om man kan nätverka på något sätt. Och så, ja, man har sökt en del jobb i Region Stockholm, kriminalvården, lite olika, så man är bara allmänt nyfiken.
Ja, så det här är liksom lite ett sätt att men, få nya kontakter. Direkt kontakt med arbetsgivare och sådär då?
Precis, ja, det stämmer.
Ja. Om man lyckas med det.
Svante.
Och Svante, har du varit på Järvaveckan förut?
Det är första gången.
Vad tycker du än så länge?
Det luktar mycket mat.
Ja.
Nej, men det är väl omväxlande och det är mycket som händer.
Ja.
Så det kan vara intressant.
Ja. Var det något särskilt som förde dig hit?
Nej, det var väl egentligen inte. Det är med samhällsengagemang möjligt.
Bor du här i närheten?
Bromma.
Arfita.
Och vad gör du här idag?
Jag går runt med mina vänner. Vi har det väldigt roligt. Kollar på alla stånden. Pratar med folk. Ja.
Ja. Och du har med dig dina kompisar här. Ska vi se, vad heter du?
Lisa.
Emilia.
Och Lisa och Emilia, är ni också här för att hänga med kompisar och så? Eller vad för er till Järvaveckan idag?
Ja, för att se vad samhället erbjuder. Ja.
Och vad har de erbjudit?
Mycket aktiviteter, föreningar, stöd. Bra saker.
Vad är det för typ av stöd?
Alltså, de har ju pratat om utbildningar, vad man kan göra efter skolan. Och sen också lite annat som missbruk och så inte man faller dit där. Ja.
Mm. Några röster från Järvaveckan alltså, som vår reporter Marcus Elvebrant fångade nu på eftermiddagen. Och med oss nu finns Järvaveckans grundare Ahmed Abdir Ahman.
Ja, Ahmed, hej. Först och främst, vad säger du om intresset?
Jag tycker det har varit fantastiskt kul att se så många människor här. Många är nya. Vi får oftast 50% av besökarna som är nya. Det är vi väldigt glada och stolta över, för det innebär att vi gör någonting rätt. Vi når människor som kanske inte har nåts förut. Så det är vi väldigt glada över.
Ahmed, samtliga oppositionsledare har tackat ja i år. Däremot så uteblir statsministern och partiledarna från Tidöpartierna. Vad tänker du om det?
Nej, men partiledarna är viktiga, de är här. De är ju symbolbärare och de är viktiga. För här kanske en ungdom som kan se dem kan tänka sig drömma om att nästa gång kanske bli en partiledare. Så det är klart en symboliskt viktig fråga. Men Järvaveckan är inte bara partiledare utan det är möten mellan människorna som är det viktiga. Att föra människor närmare beslutsfattarna, att föra människorna, de regionpolitiker, kommunpolitiker, de 349 riksledamöterna är lika viktiga som själva partiledaren. Så vi är glada över det här stora arrangemanget som kommer från de 8 partierna i riksdagen. De är här, att de får möta väljarna. Om ett år är det val. Och vi måste fortsätta öva vår demokrati, inte bara var fjärde år utan varje dag.
Men varför tror du att partiledarna från Tidöpartierna uteblir? Varför kommer de inte?
Det kan finnas många anledningar, men det får ni jättegärna tala med dem om. Men för oss är det viktigaste att vi har representationen på plats. Att partierna själva förstår att det här är en viktig fråga för Sveriges framtid. De människorna som vi talar om och vi möter här är ju de som oftast är i stormens öga när det kommer till politiken, när det kommer till integrationsfrågorna. Man talar oftast om dem, men nu har vi chans att möta varandra, att tala med varandra. Och sen såklart så måste vi förstå att partiledarna är också människor som oss alla. Det är student, det är aktiviteter som händer. Men vi är glada över den starka engagemanget som finns i, inte bara i hos en partiledare utan alla partiledare och alla i partierna i riksdagen.
Jag läste att du har sagt att i år är den här veckan viktigare än någonsin eftersom vi måste öva på att leva tillsammans för att kunna stärka Sveriges försvar. Hur ska vi göra det?
Men det är vårt starkaste försvar, starkaste sköld som vi har, det är ju 10,7 miljoner människor. Det är de som går till arbete, det är de som bygger välfärden, de som är skattebetalare, de som försvarar Sverige även om det krävs till ens liv. Och då måste vi förstå, vad är det vi försvarar? Vi försvarar ju våra demokratiska värderingar. Vi försvarar ju det land som vi har, de människorna som vi har. Det är inte bara byggnader och territorium. Så att få chans att möta varandra, att bryta segregationen, att lära känna varandra, att förstå över de här värderingarna som vi ska försvara, det gör vi här varje år. Det är en värnplikt, brukar jag säga. En värnplikt för Sveriges sammanhållning, en värnplikt för att komma ifrån fördomarna, att utmana sig själv. En del är minoritet här ute. När man kommer från majoritetssamhället, de kanske aldrig har varit här på grund av segregationen. Och många av oss som lämnar förorten för att jobba i olika delar av landet kan känna oss en minoritet i de områdena. Så om vi ska vara bekväma med varandra och inte bara tolerera varandra utan faktiskt leva tillsammans, om vi ska kunna stå emot superhoten som vi ser just nu drabbar Sveriges Radio bland annat och algoritmerna, så måste vi på det medmänskliga mötet. Det är därför det här är viktiga frågor.
Vi hade precis en diskussion här mellan Anders Lindberg och Adam Svejman som handlade om hur ska segregation eller integrationen bli bättre och att man borde blanda upp befolkningen på mycket mer aktivt sätt och att Socialdemokraterna tidigare haft ett förslag om att man ska inte få bo var man vill utan man ska liksom tvingas att komma och bo på något speciellt ställe där man då integreras bättre. Vad säger du själv om den diskussionen? Hur ska det gå till?
Jag tycker det är därför vi gör i Järveckan. För att få olika aktörer, inklusive politiken och olika delar av samhället, att möta varandra och tala de här viktiga frågorna. Det är svåra frågor, det kan vi inte komma ifrån. Det är därför det känns ibland väldigt jobbigt även inom politiken. Det har ju förändrats väldigt mycket.
Men ska människor få bo var de vill, tycker du?
Människor kan bo var de vill. Det är inte det som oftast är den enda utmaningen. Den utmaningen här är ju då hur vi ser på varandra. Utmaningen är vilka berättelser vi berättar om Sverige. Utmaningen är att om vi kan få lika möjlighet att vara nästa kollega, nästa granne. Om vi kan gå på samma skolor, om våra barn kan leka tillsammans, om de kan bli förälskade i varandra utan fördomar, oavsett vad man har för namn eller ursprung. Hur vi kan säkerställa att en ny generation som är födda i svenska sjukhus, går på svensk skola, inte lever segregerat. Det måste vi öva på och det kommer krävas en viss uppoffring. Det kommer krävas att vi alla gör vår sak. Så det är därför det här är viktiga frågor. Men lösningarna kan vi inte göra utan att tillsammans diskutera och tillsammans hålla ihop. Det går inte annars att göra det bara via politiken. Det måste också förändras i samhället.
Mm. Ahmed, du har pratat själv ju om att du har känt ett mellanförskap, alltså inte ett utanförskap och heller inte en gemenskap. Vad betyder det att känna så?
Nej, men jag tror jag är inte ensam om det. Det är inte bara om man kommer från ett annat land som man kan känna så. Man kan vara från små ort och komma till storstad och känna det här mellanförskapet. Men vad det innebär i praktiken är ju då att man måste vara så stark i sig själv och hålla flera tankar i huvudet. Man måste stå emot sig själv och hålla borta fördomarna. Man måste våga tro på sig själv och inte tro att alla är emot en eller att alla kanske är rasister eller vad nu kan vara, utan sträcka handen, ha ryggen rak och visa på att vi kan skapa en gemensam framtid. Och jag hoppas att alla kan göra det tillsammans, annars går inte det. Men utan att förstå mellanförskapet så kan man inte heller skapa innanförskapet. Så det är en väg emellan, brukar jag säga.
Vi säger tack till Järvaveckans grundare Ahmed Abdir Ahman.
Just nu så pågår FNs stora havsmöte i Nice i södra Frankrike och det är ämnen som hållbarhet, utveckling och hur det står till med fisket i världshaven som avhandlas där.
Och ett annat ämne som står på agendan är gruvdrift i djuphaven, något som Donald Trump har visat intresse för. På plats i Nice är Ekots klimatreporter Mona Hambreus. Mona, hur kontroversiell är den här frågan?
Väldigt kontroversiell. Redan sedan tidigare så har det ju funnits delade meningar om det är en bra idé eller inte att hämta upp metaller från den här väldigt känsliga miljön som det är i djuphaven. Vi pratar om flera tusen meters djup i de stora oceanerna. Samtidigt som suget efter de metaller som finns där nere har blivit allt större. Man pratar ju nu ofta om behovet av kritiska mineral till batterier och försvarsindustri till exempel. Men nu när USAs president Donald Trump har klivit upp på scenen och sagt att vi kommer att runda hela den internationella processen som pågår för att reglera det här och köra igång själva på egen hand, även på internationellt vatten som alltså inte tillhör något specifikt land och inte USA heller utan är allas egendom, ja då får man ändå säga att nivån på kontroversen kring den här frågan har skruvats upp ytterligare.
Mm. Vi ska prata mer om det här om en liten stund kort. Bara, vad är det här för möte och vilka är det som har samlats där?
Det här är FNs tredje möte om havsmiljöfrågor och världens länder träffas och samtalar om det här och försöker hitta lösningar på de stora problem som finns kopplat till haven. Överfiske, utsläpp av plast i haven och klimatförändringar till exempel.
Och den fråga då som vi talar om här som är kontroversiell, fått mycket uppmärksamhet, nämligen gruvdriften i djuphaven. Hur har diskussionen, eller hur går diskussionen på det här mötet kring själva frågan?
Ja, det är en av huvudfrågorna på agendan här och värdlandet Frankrike har lyft det här som en viktig sak. Bland annat president Macron i sina tal här och även FNs generalsekreterare Antonio Guterres har lyft frågan och jag tror Brasiliens president Lula också gjorde det. Alla de här är emot utvecklingen vi ser nu och det finns ett tryck i den här frågan nu som förstås har att göra med USAs agerande. USA deltar inte själva på det här mötet ska jag säga utan har bara skickat hit observatörer. Mm.
Med oss också Thomas Dahlgren, forskare på institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet och NORCE, säger jag väl rätt här, Norwegian Research Center i Bergen. Välkommen du också.
Tack.
Ska vi beskriva det här då? Gruvdrift i djuphaven kan låta märkligt. Vad är det för något? Hur går det till?
Ja, det är tre olika slags gruvor kan man säga. Sådana som finns kring hetvattenkällor där havsbotten bildas i mitten av oceanerna. Och så finns det på undervattensberg som skorpor. Men det som vi pratar om här mest handlar om noduler. Som det är klumpar av utfällningar av metalloxider som ligger strösslade på botten, på sedimentbotten på en 4-5 tusen meters djup.
Och vad gör det med havsbotten om man börjar gräva på botten?
Ja, någon helt klar teknik har industrin inte presenterat. Men de tester som har gjorts har varit med en form av undervattensrobot som krälar fram på botten och plockar upp de här nodulerna. Men då får de också med sig sediment. Det är ett väldigt fint sediment som nodulerna ligger i. Och det här sedimentet virvlas upp i vattnet och kan driva iväg. Och så man pratar om störningar på miljön ifrån sedimentet. Man pratar också om störningar på miljön i och med att man tar upp de där nodulerna som i sig utgör substrat eller livsrum för en del arter.
Och Thomas, varför vill företag eller länder göra detta? Vad finns det för fördelar?
Ja, de som vill göra det här, de hävdar att det är ett mindre miljöskadligt sätt att utvinna sådana här mineraler än de som finns på land. Man hävdar att det kan eventuellt balansera tillgången på dem eftersom det nu är Kina mest som står för de här mineralerna. Så det finns lite olika argument.
Mm. Och vem eller vilka är det som ska reglera hur man bedriver gruvdrift i djuphavet, kanske framförallt på internationella vatten?
Det finns en myndighet som är ett resultat av FNs havsrättskonvention, UNCLOS. Den myndigheten heter International Seabed Authority, har funnits i 30 år eller 31 år. Syftet med myndigheten är att reglera sån här verksamhet, ta fram regelverk för utforskning och utvinning och ta fram regelverk för hur de här rikedomarna som man eventuellt i framtiden kommer få upp ska fördelas så att det kommer alla människor på jorden till godo. Mm.
Och en kontroversiell fråga är det, det hörde vi ju Mona Hambreus på mötet i Nice, EUs ministerråd. De har ju sagt att de vill pausa planerna på gruvbrytning. Du talade om oppositionen eller diskussionen som går. Vad kommer man att landa, tror du?
EUs ministerrådsordförande nämnde här på i sitt tal att han vill det, och det är ju ytterligare en person då i maktställning som har tagit ställning emot den här verksamheten, så att de som vill ha ett stopp eller en paus ser förstås det som någonting positivt. I nuläget så är det 35 länder som har ställt sig bakom ett krav på vad man kallar för ett moratorium, att man vill ha stopp på den här verksamheten i väntan på mer kunskap om vilken eventuell skada det här skulle kunna ha då på miljön i djuphaven om man sätter igång med det här. Mm. Och nu jobbar man för fullt här på mötet för att få fler länder att haka på det här.
Mona Hambreus med oss direkt från havsmötet, FNs stora havsmöte i Nice i södra Frankrike alltså. Och kontroversiell fråga, vill jag få följa det, och tacka också Thomas Dahlgren, forskare på institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet.
Och det får avsluta Studio 1 kväll torsdag. Vi som arbetat med kvällens program är producent Cecilia Ingvarsson, tekniker Erik Runesson, Pablo Dalense i studion. Tack för att ni lyssnat.
Gina, får Donald Trump det han önskat sig på sin födelsedag nu, tror du?
Han får precis det han har önskat sig. Han får tusentals soldater som marscherar genom Washington i en historiskt stor militärparad.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, mitt i tumultet, nu håller Trump rekordstor militärparad.
Lördagen den 7 juni rullar ett långt godståg in genom Washington DC. På de öppna tågvagnarna står långa rader med pansarvagnar och haubitsar. Ett par dagar senare lastas ännu fler tunga stridsfordon av utanför den amerikanska huvudstaden. Över 6 000 soldater, hundratals militärfordon och ett antal orkestrar ska den 14 juni paradera genom Washington med helikoptrar och stridsflygplan uppe i luften ovanför. Donald Trump själv ska stå på en specialbyggd utsiktsplats precis utanför Vita huset och se på. Det som ska firas är att USA:s armé fyller 250 år. Och det sker på Donald Trumps födelsedag, vilket han själv säger är en ren slump.
It happens to be the same day, so I take a little heat, but Flag Day is the appropriate date. And we're celebrating 250 years of the army, a great service.
Och det här ska nu ske samtidigt som Trump beordrat ut militär på gatorna i Los Angeles för att sätta stopp för protesterna där.
Gäst är Sveriges Radios Washington-korrespondent Gina Lindberg.
Men ja, Gina, jag tänker om vi börjar med att backa bandet till den tid då USA faktiskt brukade arrangera såna här stora militärparader, alltså mer historiskt. Hur har det sett ut då?
Ja, det här med militärparader, det är verkligen något som tillhör historien i USA. Nu i modern tid så förekommer det inte. Det är väldigt länge sedan senast. Men genom historien så har det varit ett antal militärparader i USA. Går man riktigt långt tillbaka i tiden så var det militärparad här i Washington efter amerikanska inbördeskriget till exempel. Då är vi inne på 1865. Mm. Men under 1900-talet sen så har det varit några militärparader. Det var under andra världskriget till exempel, för att stärka moralen och hylla trupperna.
New York gives a great welcome to the visitors who take time off while their ships are refitting in Brooklyn Navy Yard to display their pride at being back again in the United Nations fold.
Efter andra världskriget så har det bara hållit en stor militärparad i Washington. Och det var för 34 år sedan. Det var 1991 efter Gulfkriget.
On the wide boulevards, just a few blocks from the White House, 8,000 Desert Storm troops were moving out.
Ja, då var George Bush den äldre president och han ville hedra militären.
We celebrate the fact that each person we commemorate today gave up life for principles larger than each of us.
Han ville markera just slutet på Gulfkriget med den här stora militäruppvisningen.
The Patriot missile got the loudest applause of the day.
Och det där drog mycket åskådare. Det var runt 200 000 som kom till Washington då och kantade gatorna och hurrade och viftade med flaggor.
We're here just to say thank you and to celebrate our victory, but to say thank you to all the men and women who serve in the armed forces.
I think that this is a wonderful occasion, but we don't want it to happen again, because we don't want war.
Men det blev också motdemonstrationer och protester.
Ja, och hur ska man förstå det då? Att, jag menar, det var 34 år sedan, säger du. Alltså, varför la man ner det? Berodde det på den där kritiken på något sätt, eller?
Ja, och det har aldrig funnits någon särskild tradition av militärparader i USA. Man hyllar ju militären i en massa andra sammanhang. Vi har helgdagar som Memorial Day till exempel, som är en helgdag för militärveteraner. Även 4 juli, nationaldagen, innehåller ju ofta hyllningar till militären. Och också i vardagen så tycker jag att man ofta hyllar militärer här. Här i Washington så finns det ju en massa stora pampiga monument över alla krig som USA har deltagit i. Och när man möter en krigsveteran, då visar man respekt. Mm. Och när man ser någon i uniform, då är det ju många amerikaner som spontant går fram och säger thank you for your service och tackar militären för deras insats. Så att den där traditionen finns, men det här att arrangera rena militäruppvisningar, det ses av många i alla fall som något som är mer kopplat till auktoritära stater. Det är lite Nordkorea eller Ryssland över det. Och USA har på något sätt stått över det. Man är världens största militärmakt och man kan visa det på andra sätt än att köra med stridsfordon genom huvudstaden.
Men ja, någonting håller ju uppenbarligen på att hända. Och som mycket annat just nu är det kopplat till en man vid namn Donald Trump.
Ja, Donald Trump har länge haft en längtan efter en riktigt rejäl amerikansk militäruppvisning. Och han började prata om det här när han tillträdde som president förra gången, januari 2017. Och på sommaren det året så var han i Paris. Han var hedersgäst under det franska nationaldagsfirandet. Och då stod han där på VIP-läktaren sida vid sida med president Macron. Och så såg han det här oerhört pampiga franska firandet med stridsfordon som rullade fram på Champs-Élysées, och det var stridsflyg som flög i formation och målade himlen över triumfbågen med de här rökpelarna i blått, vitt och rött. Han verkar ju klart imponerad och engagerad. Han pekar på flygplanen i luften. Han småpratar med Melania, sin fru, och gör henne uppmärksam på det som händer. Och nickar nöjt när han ser den här paraden. Och han blir helt klart inspirerad. Han sa efteråt att det här var något av det mest fantastiska han varit med om.
It was one of the greatest parades I've ever seen. It was 2 hours on the button and it was military might and I think a tremendous thing for France.
Och han sa också, det där måste vi i USA försöka toppa.
I don't know, we're gonna have to try and top it.
Så där väcks någon slags tanke, idé, att nu är det dags för Washington att göra något liknande, eller hur ska man förstå det?
Ja, han åkte hem till Washington och lanserade den här idén att göra något liknande som i Frankrike, fast ännu maffigare. Men det där gick trögt. Det var ingen som riktigt nappade på Donald Trumps idé. Hans egen försvarsminister var motvillig, Jim Mattis.
We looked at approximate cost for certain elements of it.
Jim Mattis sa att visst, absolut, jag ska undersöka saken. Men sen har han berättat senare i intervjuer att han tyckte att det var en riktigt dålig idé. Det lät som Sovjet. Och militära ledare i Pentagon var motvalls. De tyckte att det lät dyrt.
The Pentagon says the parade would cost more than $90 million.
Och borgmästaren här i Washington, som är demokrat, Muriel Bowser, hon var verkligen emot. Hon sa bland annat att gatorna i Washington kommer inte klara den här tyngden av en massa stridsfordon som rullar fram. Asfalten kommer att spricka.
Well, I think what most people are concerned about the obstacle that it creates and what it would suggest about our country and the direction our country is moving in.
Have they been in contact with you at all? Nobody's talked to you.
Och det blev ingenting. Men hos Donald Trump så har den här tanken och drömmen om en militär styrkeuppvisning och parad, den drömmen har funnits kvar.
Ja, och jag tänker på något sätt börjar vi förstå vid det här laget att sånt som Trump inte lyckades med förra gången har han gett sig på att det ska nog ske den här gången, eller hur?
Ja.
Så vad är det som gör att han lyckas driva igenom den här idén nu då?
Ja, den här gången står stjärnorna rätt för Donald Trump, och det är ju flera faktorer som bidrar till det.
Mm-hmm.
Dels är det alltså arméns 250-årsdag. Men en annan sak som spelar in, det är ju att Donald Trump 2.0 nu under sin andra mandatperiod, han får oftare som han vill. Han har republikanska partiet i sin hand, han har lojala medarbetare, han har en mycket mer lojal försvarsminister, Pete Hegseth, som är mycket inställd på att utföra det som Donald Trump vill.
There's a reason we're going to have a big old army parade on June 14th of 2025. It's because what we celebrate in this country is a reflection of what we value.
Och vill presidenten ha en militärparad, då finns det många i hans närhet som är beredda att se till att det blir så.
Mm-hmm.
Och inte ens borgmästaren här i Washington, Muriel Bowser, hon är fortfarande borgmästare, inte ens hon protesterar den här gången.
Trots det här med gatorna som ska gå sönder och allt.
Trots det, för att hon är orolig för att republikanerna ska dra in olika bidrag som de ger till staden Washington, om hon inte gör som de tycker. Så att den här gången säger hon ingenting om att asfalten kan spricka.
Men okej, Gina, om det nu är så att Trump ska slå Macron på fingrarna, alltså, och göra en ännu bättre militärparad än fransmännen.
Mm.
Hur ska det då gå till? Alltså ta oss igenom planeringen här inför.
Ja, det kommer bli en stor parad som kommer gå längs hela huvudgatan, paradgatan, Constitution Avenue. Och det är 6000 soldater drygt som ska marschera. Och tillsammans med dem så ska det också rulla fram stridsvagnar, stridsfordon på Constitution Avenue. Stridsplan ska flyga i formation över The Mall, den här stora vidsträckta parken som sträcker sig från Lincoln Memorial bort till kongressen.
Mm.
Det blir hästar, det blir motorcyklar, det blir helikoptrar, det blir fallskärmshoppare. Och så kommer det vara en massa aktiviteter och underhållning för publiken. Och sen ska paraden också bjuda på det här som kallas för reenactments, alltså historiskt återskapande. Så att det där är ju en sorts militärt rollspel med utrustning och tidstypiska trupper från tidigare krig.
Militären ska lajva?
Precis, och så ska det bli konsert på kvällen med countryartister, det blir flaggviftning, och höjdpunkten under kvällen, det är ett stort tal av president Trump där han ska hylla militären.
This parade salutes our soldiers' remarkable strength and unbeatable spirit. You won't want to miss it. Just don't miss this one. It's gonna be good.
Och så blir det grand final, alltihopa avslutas med stora fyrverkerier i rött, vitt och blått. Det här kommer bli den största militärparaden i modern tid i USA.
Thank you.
Okay, so this is the shot that I need right now. I am shooting at my 5 o'clock.
Det är söndag den 8 juni. Flygbilder från NBC visar hur demonstranter blockerar en stor gatukorsning i centrala Los Angeles. De protesterar mot att migrationspolisen ICE trappat upp sina räder mot papperslösa migranter i stan. Och på sina håll leder det till våldsamma sammandrabbningar med polisen.
When officers responded to a huge gathering as protesters took to the street.
Och här inleds också en annan slags militärparad. När Donald Trump ger order om att sätta in nationalgardet. Bring in the troops, skicka in trupperna, skriver han i sociala medier.
How are they reacting when they're seeing now members of the National Guard on the ground?
With fury, Phil.
I gröna kamouflagekläder, hjälmar och med automatvapen över axlarna syns soldaterna rada upp sig för att bevaka olika federala byggnader. Och när demonstrationerna fortsätter under den följande veckan och sprider sig också till andra platser i USA väljer Trump att sätta in fler trupper från nationalgardet och även marinkåren.
President Trump has now deployed 700 marines and 2000 additional National Guard troops to the city.
Allt detta till protester från demokrater som menar att det här bara riskerar att eskalera situationen ytterligare.
This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk.
It's about using extremely dubious legal authority to expand his never-ending grasp for more power and his effort to move this country toward authoritarianism.
Så, ja Gina, alltså den här militärparaden med pompa och ståt som planeras i Washington ska ju nu alltså då hålla sitt läge när gatorna bland annat i Los Angeles fylls av militärer redan, men av en helt annan anledning. Alltså påverkar det där på något sätt känslorna i USA nu kring att hylla militären på det här sättet som Trump vill?
Ja, det stärker ju bilden av Donald Trumps makt och befogenheter. Han har som en av få presidenter i historien satt in nationalgardet i en delstat trots att guvernören i den delstaten i Kalifornien säger att han inte vill det. Mm-hmm. Så att han har kört över den politiska ledningen i Kalifornien och visat vem som bestämmer. Och på lördag skriver han in sig i historieböckerna som en av få presidenter i modern historia som alltså genomför en militär stor maktuppvisning i Washington. Så att det stärker ju bilden av Donald Trump som en president som vill visa upp den här militära styrkan, USA som militärmakt i flera olika sammanhang.
Men hur låter argumenten nu då? Du sa att de flesta har ändå vikt sig och låter Trump genomföra den här paraden. Men finns det någon kritik?
Det finns absolut kritik och det kommer också vara protester i samband med den här militärparaden på lördag. Kritikerna ser ju det här som en upptrappning och en form av militarisering och tycker också att det här med en parad är en uppvisning som ger associationer till auktoritära stater och till ett auktoritärt ledarskap.
Mm-hmm. Protest for June 14th. They're calling it No King's Day.
Men hans anhängare ser det som något positivt. En president som hyllar militären och som också gör reklam för militären. Trump själv säger att han tror att den här paraden på lördag kommer leda till att fler tar värvning och blir intresserade av militärtjänstgöring. Och det här går ju också hand i hand med den övriga politiken. Han har ökat budgeten till Pentagon, till försvarsdepartementet. Och på så sätt så blir det här också på ett större plan, på ett internationellt plan, också en form av budskap till omvärlden. Ett budskap om USA som stark och stolt militärmakt under Donald Trump. Det är i alla fall så Trump vill presentera det.
Men du, även om det så att säga bara råkar ske just på Donald Trumps födelsedag allt det här. Alltså går det ju inte att komma ifrån riktigt att det kan framstå som att presidenten på något sätt hyllar sig själv på ett sätt som vi inte är så vana att se i västerländska demokratier. Eller Hur hanterar man det där från Trumps administration?
Ja, det går inte att bortse från att det här blir ju också ett födelsedagsfirande för presidenten. Mm. Och en sorts hyllning till Donald Trump själv. Och det kommer också märkas under själva paraden. Mm. De här fallskärmshopparna som kommer segla ner från skyn. Några av dem kommer ha med sig en amerikansk flagga. Och sen när de landar så springer de fram till presidenten och överlämnar den till Donald Trump.
Det blir presenten som kommer.
Ja, det blir presenten. Mm-hmm. Så att Donald Trump kommer vara i centrum för uppmärksamheten på den här bemärkelsedagen. Och han får något i födelsedagspresent som han uppenbarligen länge har längtat efter. Nämligen en militär styrkeuppvisning som går till historien.
Men du, samtidigt sker det ju som du var inne på i ett väldigt spänt läge allt det här. Och jag antar att du kommer vara ute på gatorna och rapportera. Vad kommer du hålla ögonen på?
Jag kommer hålla ögonen på publiken, vad de tycker. Och på motdemonstrationerna, mm. För sådana kommer det också bli på lördag. Det är långt ifrån alla i Washington som ser fram emot det här födelsedagsfirandet.
Tack så mycket, Gina.
Tack, Robin.
Och det var allt från Dagens Eko. Vill du höra fler avsnitt av vår dagliga nyhetspodd Dagens Eko? Gå in i appen Sveriges Radio Play och sök på just det, Dagens Eko.
Programledare var Robin Olin. Gäst Gina Lindberg. Och producerade gjorde Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
Torsdagen är inte så mycket dag längre. Det börjar bli dags att runda av det här dygnet, 12 juni. Men P1 och Sveriges Radio Play finns med dig hela natten med nyhetsuppdateringar, fördjupningar och en hel palett av poddar och program. Och vi har ett program kvar att sända på den här sidan av midnatt och det är från tidigare idag, Dagens dikt.
Medan vi begraver våra offer undrar vi vilka som står på tur. Flygplanen där uppe vet det inte heller, de där flygplanen vars bränsle är människor och ruiner. Den här döden är sannoliken kreativ. Den avtäcker världens mörkerhål, omvandlar alla dess internationella institutioner till en bluff och deras överenskommelser till infantila teaterspel och gör natten till en väldig giljotin som hugger av huvuden och vackra kvinnofötter. Den sätter punkt för deras dans. Den ställer frågor i stil med: vad heter tillståndet vi befinner oss i? Vad kallar man dem som befinner sig mellan liv och död? Vi lever inte, men inte heller är vi döda. Skriv era testamenten. Vi kommer inte att uppleva någonting värre än det vi varit med om, då ingen kom till vår undsättning. Jorden har inte någon plats för oss. Vi är trötta på oss själva. Det finns ingen plats som liknar oss. Så låt oss tystna för gott. Skriv era testamenten som om ni vore döda. Sjung sedan. Dansa och älska. Som om ni var som alla andra människor. Skriv era testamenten. Men akta er för våra föregångares besvikelse. Då hela familjen och alla vännerna dog. Innan någon ens hunnit läsa.
Thank you.
Haidar al-Shazali är en 20-årig palestinier från Gaza. Han befinner sig fortfarande i Gaza och publicerar sina dikter på Instagram. Yasim Mohammed har tolkat några av dem till svenska för tidskriften Ord och Bilds tema Prisma Palestina. Det var poeten Ida Börjel som läste två dikter av Haidar al-Shazali och sedan hade vi Largot ur Sinfonia för blockflöjt och stråkorkester i C-moll. Spelade gjorde blockflöjtisten Klara Guldberg Ravn tillsammans med Bremer barockorkester under ledning av dirigenten Nestor Fabian Cortés Garzón.
Och det här är P1 i Sveriges Radio, klockan är 12.
Ekonyheter. I FNs generalförsamling röstade sent under kvällen en överväldigande majoritet av länderna för en resolution om vapenvila i Gaza. Resolutionen kräver också att gisslantagna släpps och att nödproviant och mat når Gaza. En liknande resolution togs upp av FNs mäktiga säkerhetsråd, men där blev det nej efter att USA la ner sitt röst och la veto alltså. Varje år får SOS Alarm runt 170 larm om drunkningstillbud i hav och större sjöar. För att rädda liv ska nu även allmänheten kunna hjälpa till genom att få information via 112-appen om drunkningslarm i närheten.
Det är ofta ganska långa framkörningstider för räddningsinsatser. Och finns det privatpersoner i närheten som har modet och viljan och kunskapen att kunna hjälpa till, ja, då kan det faktiskt göra en ganska avgörande skillnad för den som är nödställd.
David Ångell är chef för tjänstutveckling på SOS Alarm som tillsammans med Sjöfartsverket och Svenska Livräddningssällskapet nu under sommaren testar funktionen med drunkningstillbud i statliga vatten, som till exempel Vättern, för de runt 1,6 miljoner svenskar som idag har appen.
112-appen har ju kommit att bli en central del i svensk krisberedskap. Man får då en notis med tydliga instruktioner för vad man skulle kunna tänka sig att göra. Använda förlängda armen eller utföra hjärt-lungräddning. Och det viktiga här är att man inte utsätter sig själv för någon risk eller osäkerhet.
Reporter Magnus Nilsson, P4 Jönköping. Nu vid midnatt förväntas Googles molntjänst Google Cloud vara fullt återställd. Google skriver att man identifierat grundproblemet och vidtagit åtgärder. Under kvällen har flera sajter haft tekniska problem. Ekot, Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Välkommen till ett nytt dygn med P1. Magnus Victorin heter jag som är presentatör i kanalen under natten och jag jobbar med att sätta ihop kanalen tillsammans med ljudtekniker Liv Markateus. Och nu följer en återutsändning av torsdagens 15 timme.
Jonas, du har varit med på ett möte med den mytomspunna Bilderberggruppen. Vem var den
mest... Vänta. Menar du det hemliga mötet med den hemliga Bilderberggruppen?
Självklart!
Alltså det här mötet som direkt sänds i tv när alla deltagarna anländer. Det hemliga mötet som Sveriges Radio flashade om i morse. Det hemliga mötet som alla medier i förra veckan ägnade massor av krönikor och analyser.
Det är verkligen det mötet jag menar, men väldigt...
Alltså det här hemliga mötet på vars hemsida man kan gå in och se alla som är deltar. Man kan på det hemliga mötet så kan man också gå in och se vad som har diskuterats på de här hemliga mötena de senaste 70 åren. Är det du menar?
Det är det jag menar. Ja. Men det är ju också så att det är mycket spekulationer kring vad det är som egentligen sägs på de där mötena.
Alltså som sagt, man kan ju gå in och kolla det de senaste 70 åren på hemsidan, men... Ja, men man kan spekulera ändå. Jag tänker alltid på Jack Werners bok som handlade om myter på nätet som heter Jag skiter att det är fejk för det är för jävligt ändå.
Oj, kan jag ändå få fråga när du var på det här mötet i USA, vem den mest spektakulära, mäktiga människan som var på plats då var?
Ja, jag tror att det var i sådana fall Henry Kissinger som var med på mötet.
Den gamla amerikanska utrikesministern.
Mm.
Pratade ni?
Nej, det gjorde vi inte. Jag såg honom på håll. If you should ever leave.
me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Välkomna till talkshow i P1 med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Och vila i frid, Brian Wilson från The Beach Boys, får vi väl säga.
Det här är verkligen fantastisk, den här låten.
Visst, är det lite som att håret på armarna reser sig?
Varje gång man hör den faktiskt. Den här melodin är ju himmelsk.
Jag vill ändå uppehålla mig vid Bilderberggruppen,
ja,
eftersom
såklart.
Det är så få i Sverige som ändå har deltagit genom åren, och du faktiskt är en av dem. I årets upplaga här i Stockholm så är kanske det största namnet PayPal-grundaren Peter Thiel. Svenskar som ska vara med är statsminister Ulf Kristersson, Magdalena Andersson, Jakob Wallenberg och Spotifys Daniel Ek bland andra. Och sen så är det ju då internationella toppolitiker, affärsmän och andra mäktiga människor. När du var med då 2012, då möttes det här sällskapet på ett lyxhotell utanför Washington DC. Det måste ju ändå ha varit lite pirrigt att få kliva in där.
Ja, det hade ju varit ännu pirrigare om jag hade förstått att jag skulle vara pirrig. Men jag kom lite för sent. Ja. Så att när jag anlände så var det liksom, hade alla kommit redan. Jag fick ta en fin limousin från flygplatsen och vi åkte långt ut på landsbygden. Och jag visste inte riktigt vilket möte jag skulle delta i faktiskt. Jag hade missat hela mystiken kring det här med Bilderberggruppen. Så att jag hade ingen aning. Men när vi svängde runt den sista vägkröken innan vi skulle åka till hotellet, så möttes vi av en stor folkskara som var jättearga. Och som skrek att jag dödade bebisar och slog på bilen. Jag blev väldigt förvånad, måste jag säga. Och vi plöjde genom den här limousinen, körde igenom alla de här människorna. Precis som i en film, du vet, man har sett den där filmscenen så många gånger, man sitter i bilen och arga människor står utanför och liksom...
Och varför var de så arga?
Ingen aning, de var arga för att Bilderberggruppen är ju en, den är ju en mytomspunnen, tog jag reda på så fort jag kom in på mitt hotellrum, grupp som liksom betraktas som någon slags illuminati. Här möts människor och smider ränkor och elaka planer.
Och de där elaka planerna, det låter ju konspiratoriskt, men det är ju ändå mäktiga människor som är på plats. Just det där att man är lite avskilt, att det är lyckta dörrar, gör det att de agerar annorlunda eller är mer frispråkiga?
Alltså det här, för mig, det här var ju liksom pärlor för svin, Katrin, och det var jag som var svinet. Alltså jag visste ju inte vilka de här höjdarna var ens. Henrik Kissinger, som sagt, han rullade ju in på någon rullstol, honom kände jag igen, men de allra flesta hade ingen aning om vilka det här var. Det är ju politiker från världens alla hörn, företagsledare, men alltså det är ju inte så att de är, det är ju inte några kändisar på det sättet som... Det var ju Brilliant Minds förra veckan i Stockholm, också en konferens. Där fanns Tom Brady och John Legend och den här typen av
kändisar. Det här är en amerikansk artist, en amerikansk fotbollsspelare.
Precis, de känner jag igen. Mm. Men någon högt uppsatt diplomat eller politiker från Frankrike eller Spanien, tyvärr, jag förstod inte ens vilka som var vilka. Alla betedde sig väldigt avslappnat, tyckte jag.
Men när de då talade, fick du några nya insikter?
Nej, det kan jag väl inte påstå att jag fick. Men det får man. Det här är ju också, det var också, jag kommer ihåg att det var någon, efter något av de här panelsamtalen så gick jag ut därifrån. Och då så var alla väldigt upphetsade över något som inte hade sagts. Och då förstod jag att jag var kanske inte riktigt kompetent nog att känna igen vad som inte hade sagt.
Det här var under tiden då du var chef för Bonniers.
Exakt.
Det var därför du hamnade där. Det var Jakob Wallenberg som bjöd med dig dit.
Verkligen.
Men syftet med de här mötena då? För det måste väl ändå finnas ett skäl till att man samlas så här en gång per år?
Nej, men verkligen. Och jag tror att om man... Syftet med mötena för de som deltar, om man inte ska raljera, det är väl att försöka knyta kontakter och prata ihop sig för att hitta skärningspunkter mellan projekt som gagnar dem själva lika mycket som de gagnar andra. Och andra kan ju vara resten av världen eller andra deltagare. Men det är väl så att det här är ju nätverk och det här händer ju överallt hela tiden. I styrelserum, på konferenser, på kongresser. Man träffas, man pratar, man berättar vad man gör. Man träffar någon annan som berättar vad de gör. Och så plötsligt så uppstår någon möjlighet. Eller någon, och det här är precis samma sak.
Uppstod någon sån möjlighet för dig då? Fick du någon ny mäktig kompis?
Nej, jag fick ingen kompis, Katrin.
Då släpper vi Bilderberggruppen då. Och så går vi in på en annan nyhet som är mycket mer konkret.
Mm.
Det är vattenbrist på Gotland. Grundvattennivåerna ligger jättelågt på grund av att det har varit en ovanligt torr vår. Och då, för att försäkra sig om att dricksvattnet ska räcka till i sommar, så har man bestämt sig för att sänka vattentrycket i kranarna i Visby bland annat.
Mm.
Hur känslig är du för vattentrycket när du duschar eller förrider på en kran?
Alltså jag kommer ihåg den tiden som teppanyaki-hällar var inne. Då var det ju även snadda.